Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag, och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv. Livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 75 av podcasten Sorgsnack. Idag ska jag äntligen ta upp en sak som jag har nämnt tidigare här i podden och som jag har velat lyfta länge och dela med mig av. För att göra det här har jag bjudit in en person som har gästat podden tidigare, som är den enda hittills som vet egentligen allt om det här som vi ska prata om. Den som fanns på plats och som fanns vid min sida under den här jobbiga perioden. Så jag säger hej och varmt välkommen Jonathan, älskling, till podden och till vår poddbås, poddrum här hemma som vi nu faktiskt sitter i. Så det är premiär idag och det känns ju helt rätt att det är du som blev första gästen här. Hur känns det här nu? Hur känns det att vara tillbaka i podden som gäst?
Ja, men det känns väl bra, tror jag. Du har ju dock många andra mycket intressanta gäster än vad jag har. Eller vad jag är. Men det är väl trevligt. Nej, men det känns bra. Bra med jag.
Du var ju med i avsnitt 40 som sändes förra året när det hade gått 5 år efter Alexis död. Och då berättade vi tillsammans om vår resa och lite med fokus på ur det manliga perspektivet av att sörja, så att säga. Och att vi helt enkelt sörjer på olika sätt. Men det var det vi pratade om då. Och idag kan man säga att vi ska ta vid där vi avslutade förra gången. Gå in i nästa kapitel. Det vill säga nästa graviditet, när vi väntade vår dotter Aileen och det som hände under, eller snarare direkt efter hennes förlossning. Så vi ska beröra ämnet om dels förlossningsskador, förlossningsdepression och att vara den som nästa strök med under förlossningen, det vill säga jag då. Men först och främst, för de som inte vet vem du är eller lyssnat på avsnittet med dig än, kan du berätta lite kort om dig själv?
Ja, vem är jag? Jag är Elias man. Jag är pappa till Alexis, Aileen och Theo. Jag har passerat 30. Jag jobbar som säkerhetsrådgivare och jag läser till polis. Jag är även yrkesmilitär faktiskt.
Mm.
Så yrkesmilitär, säkerhetsrådgivare och polisstudent.
Men vad minns du av tiden under graviditeten med Aileen som var vår graviditet nummer 2?
Jag minns väl en, eller så här, jag ska inte säga att jag inte minns mycket, för jag minns ju den givetvis, men med tanke på vad vi hade gått igenom med Alexis, så det var ju inte riktigt den här glädjen som fanns där att äntligen vi ska bli föräldrar, utan med tanke på hur det gick som det gick så var det snarare en likgiltighet som infann sig. Det var mer så här, vi får väl se hur det här går typ. Sen var det ju inget, alltså det hände ju ingenting under graviditeten. Jag vet att du inte mådde så himla bra ju och hade mycket som du brottades med. Men det var väl en annans.
Mm, generellt sett var det psykisk.
Ja, men precis. Generellt sett var det väl en bra graviditet, vad jag förstått det som. Du mådde ju inte allt för dåligt, så det var inte så mycket att oja om.
Nej, och det var ju egentligen samma sak med första graviditeten.
Mm.
Kroppsligt, så att säga, så mådde jag ju bra. Och jag har egentligen aldrig haft problem med något illamående eller liknande. Men däremot, jo, den psykiska biten, det var ju någonting helt annat. Och det var ju en graviditet fylld av oro, ångest och rädsla rakt igenom, skulle jag säga. Jag hade i alla fall väldigt svårt att våga ta ut någonting i förskott. Att glädjas fullt ut, 100%. Självklart var jag ju jätteglad, för att det var ju ingen självklarhet. Vi hade ju ändå försökt ett tag innan jag blev gravid. Men det var mycket oro. Samtidigt så fick vi ju väldigt bra stöd. Både från specialistmödravården, fostermedicin och barnkardiologen. Alltså sjukvården, där vi var på olika diversa kontroller. Ganska tät, alltså väldigt täta kontroller ändå.
Mm.
Och det var ju en trygghet i och för sig.
Ja, de gjorde ett himla bra jobb inne på Nya Karolinska. Där vi skaffade i princip en stämpelkort och sprang titt som tätt på kontroller. Sen fick vi ju bestämma, eller vi, du, jag, nej inte jag, vi. Fick ju bestämma datum också, för att vi ville inte att det skulle gå över tiden.
Nej, jag ville ju inte. Det var väl det som var viktigast för mig egentligen, att nu kan jag i alla fall, det här vet jag, jag kan kontrollera. Att be om att få bli igångsatt innan fulltid. Alltså innan jag skulle gå över tiden också. För det vill jag absolut inte göra, utan jag ville bli igångsatt innan. Om jag inte minns helt fel så kom jag in i vecka 37 plus 4. Eller om det var 37 plus 6. Något sånt där i alla fall. Och det kändes ju jätteskönt, för att då hade jag ju också redan tyvärr varit med om att träffa så många andra mammor och föräldrar som hade mist ett barn på alla möjliga olika sätt. Och i magen innan förlossningen. Så jag var ju jätterädd för att det skulle hända den här gången. Kände du också så?
Ja, nej. Det skulle jag inte vilja påstå. Det var väl snarare så här att, ja, men som jag sa tidigare, likgiltigheten. Vet inte ifall det skulle bli någonting. Vågar inte ta ut någonting. Det var mer så här, vi får hoppas på det bästa. Men jag vet inte om jag gick och funderade på specifikt om så här, och undrar om det kommer hända någonting med bebisen i magen. Med tanke på att det stod ju klart ganska omgående, eller tidigt i kontrollen, att allting såg bra ut. Och det får man ju leta på någonstans. Sen visst, sen kan ju saker och ting förändras, men det gjorde det ju inte.
Nej, nej. Det gjorde det inte, men det visste vi inte där och då.
Nej, nej. Det gjorde det.
Men jag kände i alla fall att det var en stor trygghet för mig att investera i en sån här doppler.
Ja, vad då?
Ja, men sån där ultraljudsmaskin. Kommer du ihåg att jag hade det?
Ja, den där.
Jag hade till och med två stycken.
Ja, man kunde lyssna på hjärtslag.
Ja, lyssna på hjärtslag.
Jag minns ju också att den här jävla maskinen gjorde så att vi fick köra in till Karolinska någon gång för att du fick för dig att det lät fel. Så den är ju inte bara positiv.
Nej, men det var lite det jag tänkte komma in på. Just att det kan ju också, ja, men samtidigt som att det kan ge en viss känsla av trygghet.
Så kan det ge...
Så kan de också visa fel ibland.
Ja, exakt. Det var lite det jag kommer till. Den kan ge liksom...
Och det kan ju skapa oro. Och ja, det skapar ju oro.
Det kan ge falsk oro om vi säger att bebisen har flyttat sig på något sätt. Och att då låter det kanske annorlunda. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den, om jag skulle helt ta det.
Jag hade nog inte klarat mig en hel graviditet utan det. Jag tyckte det var skönt att kunna lyssna på det innan jag gick och la mig. Och då kunna sova. Utan att oroa mig. Men jag minns också att jag hade väldigt svårt att våga köpa någonting till bebisen i magen.
Mm. Jag vill väl minnas att vi gick ut med det ganska sent också.
Ja, det gjorde vi.
Vi väntade ganska länge.
Ja, både till familj och vänner, de närmaste. Och sen då när vi gick ut med det på våra kanaler. Det var ju också väldigt sent. Ja, hur som helst... Vi berättade väldigt sent just för att lite där, man vill inte jinxa det heller.
Nej, lite så.
Men Eileen föddes då i november 2019. Så det hade ju gått, ja vad blir det, nästan 1,5 år efter Alexis död. Och hur var det för dig att, ja alltid relativt, man kan väl tycka att det kanske gick väldigt fort eller så?
Det tycker jag väl inte, det var alltså så här, vi ville ju ha barn. Alltså, flera barn, eller hur man ska säga det. Så det följde sig ganska naturligt att vi försökte skaffa barn igen. Så det kändes väl bra. Eller väldigt, ska jag säga väl. Det kändes bra. Det kändes naturligt. Det fanns liksom inte så mycket anledning att gå och vänta. Eller.
Nej, och jag kände också så att jag var ju redo när Alexis kom. Såklart. Och då var ju ändå 33. Så
då kan ni räkna ut hur gammal hon är idag.
Ja, 38. Inte så farligt. Nej, men då kände jag att jag var ju så redo för det. Och så blev det inte riktigt som det var tänkt. Och självklart så ville jag att det skulle... Att ha ett levande barn. Att kunna rikta all den kärleken som hade blivit till överst. Både för Alexis men också självklart den kärleken... Som kom till när Eileen föddes. Det blev ju, för mig blev det så här väldigt så här dubbelt av allt kan man väl säga. Mammakänslorna. Men när Eileen kom, eller när hon föddes under hennes förlossning. Då var det ju så att, och det här var ju ingenting jag hade tänkt på innan. Eller oroat mig för faktiskt. För nu tänkte jag så här att nu måste väl ändå allting gå bra. Eller bara liksom funka som det ska få vara med om en vanlig förlossning. För det hade vi inte upplevt innan.
Nej. Och det gick ju åt helvete.
Ja. Det blev inte en vanlig förlossning. Och jag har faktiskt... Jag har inte pratat om det här. Så här öppet eller så ingående med någon annan innan. Om det som hände. Men det blev ännu en enorm sorg. Så all den glädjen och lycka som vi... Ännu en gång så kändes det som att man blev liksom berövad på det. Den lyckan och det man skulle ha känt direkt efter som nyblivna föräldrar.
Mm.
För riktigt så blev det ju inte. Vi åkte in den 11 november 2019 och hon föddes den 12 november. Ja, fick ju ligga där inne och kämpa ett tag. Och när verkarna kom igång... Så krystade jag 3 gånger så var hon ute. Så själva den biten gick ju väldigt fort. Så pass fort. Alldeles för fort. Uppenbarligen. För att det gjorde att jag fick inre blödningar. När hon kom ut. Eller jag fick så ont och jag förstod inte där och då vad det var självklart. Eller ingen förstod det. Men jag hade så himla ont. Jag hade mer ont än när hon föddes.
Mm.
Den smärtan var gånger 10.
Ja, men det minns jag. För som sagt, själva förlossningen i sig, den gick ju snabbt. Och visst, givetvis, du hade ju ont. Och det märktes ju, men sen när, liksom, när det skulle vara över så att säga, då fick du ju mer ont. Och de fattar ju till och med jag att någonting inte riktigt stämde. Och då erbjöd de dig Alvedon, ironiskt, efter allt smärtstillande och ryggbedövningar och lustgas och allt möjligt. Så när allting skulle vara klart och över och du liksom givetvis slutkörd, men du skulle inte ha ont, då fick du bara mer ont. Och då kom det in någon stackars sköterska där och frågade om du ville ha Alvedon. Och det var väl där någonstans jag tog lite ton att liksom, ni bör nog få hit en läkare eller du liksom tittar på henne för det är något som inte stämmer.
Mm. Jag minns att jag fick direkt efter när hon kom. Jag hann ju hålla Eileen ett tag. Och sen var det väl du som fick ta henne, för jag hade så ont.
Mm.
Så klarade jag inte hålla henne på brösten. Jag hade så ont i hela kroppen. Och då minns jag att jag fick igen tillbaks lustgasen.
Mm.
Och fick ligga där och andas in. Och hade fått mycket smärtstillande, som sagt. Men det hjälpte ju inte. Och efter ett tag så fattade de, när jag låg och skrek och vred på mig av smärtor, att det var någonting som inte stämde. Och då minns jag inte vem det var, men det var någon som tryckte på den här akut larmknappen.
Jag tror det var jag som gjorde det.
Ja.
Jo, jag vill minnas att det var jag som tryckte på den. Nej, det var ju uppenbart att någonting inte stämde hos dig.
Mm.
Att något var fel. Och då kom de dit. Och sen gick det fort. Sen gjorde de lite undersökningar på dig, eller läkaren gjorde lite undersökningar på dig och liksom insåg att det här måste vi gå in och sy igen, rätta till, bränna eller vad de nu gjorde med de här inre blödningarna.
Ja, eller jag fick åka, de röntgade mig.
Mm.
Och så sa de att ja, du har inre blödningar på flera ställen, eller blodkärl som har spruckit på flera ställen.
Mm.
Vi måste operera nu, direkt. Och jag minns att jag hade så ont, så det gjorde fruktansvärt ont att ligga stilla och ligga på rygg. Och det gjorde fruktansvärt ont att röra på sig. Så när de konstaterade att då fick jag mer smärtstillande morfin, alltså lite starkare också. Och sen så sa de på vägen till operationen, för det här gick ju ändå väldigt fort när de såg att jag hade inre blödningar. Då var det, nej, vi måste in och operera nu, direkt.
Mm.
Och då sa de till mig, jag vet inte om det var på väg ut eller om det var i det rummet där du var. Jag vet inte om du hörde det, men de sa ju faktiskt att vi kommer inte söva ner dig, eller vi kan inte söva dig. För att jag är rädd att om du sövs ner så kommer inte du vakna upp igen.
Nej, precis. Ja, men det vill jag minnas att de sa någonting om, med tanke på att du redan hade fått så mycket andra smärtstillande i kroppen. Så då hade de sövt det också, så hade det kunnat bli, jag menar, så andningen upphör helt enkelt.
Ja.
Så jag minns att de nämnde det. Så de gav väl dig lokalbedövning av någon slag, vill jag minnas.
Japp. Ja. Förlaman.
Mm.
Från nacken ner och typ.
Mm, precis.
Mm. Kände inget, eller jo, jag kände, fast meningen var att jag inte skulle känna någonting. Men det gjorde så pass ont. Men vad tänkte du då när de körde iväg med och du blev stående där,
ja,
med Eileen?
Det blev en liten prekär situation, för som sagt, alla kom in rysande, eller inte inrysande, men det kom in ett par stycken sköterskor och någon läkare och sådär. Lite undersökningar, och då kom fram till att de behövde plocka iväg dig till operation så fort som möjligt. Så jag blev ju kvarlämnad där med Eileen insvept i en liten handduk själv i ett förlossningsrum. Och bara, jaha, löser vi det här? Stod och tittade på Eileen då. Jag var så här, jag visste inte alls vad jag skulle göra för någonting. Så jag tryckte på den där röda larmknappen igen för andra gången och inkom en barnmorska. Mm. Väldigt trevlig kvinna. Varpå jag var så här, hej, kan du hjälpa mig? Ska jag ge den mat? Ska jag ge den vatten? Jag vet inte alls vad jag ska göra just nu. Min fru, mamman till Eileen här, är på operation. Och hon var liksom, nej, hon var jättebra. Hon frågade om vi hade med oss kläder och sånt. För att som sagt, Eileen var ju liksom nästan blodig inlindad i en handduk fortfarande. Mm. Ser ut som en liten trädgårdstomte. Och jag bara, ja, vi har kläder där borta, pekade på väskan som vi hade packat. Och hon bara, får jag, jag sa, du får göra exakt vad du vill så länge du hjälper mig. Varpå hon rotade fram lite kläder, någon body, och sen hjälpte mig och tvättade av Eileen inne i badrummet där och satte på Eileen en liten pitteblöja och en liten body. Och sen så hade de någon form av så här genomskinlig liten vagn med en bädd på som jag kunde lägga henne i. Och sen berättade hon det att du behöver inte göra någonting just nu, för hon har tillräckligt med näring i sig för att klara sig de närmsta, om det var 36 timmar eller sånt där. Och sen sa hon precis innan hon lämnade mig, och för guds skull, ge inte henne vatten. Alltså, ge inte henne vatten. Så jag pappa.
Nej.
Det ska man tydligen ge till spädbarn som är helt nyfödda.
Nej.
Så vet ni det, alla män som lyssnar på det. Första gången ni blir pappa. Nej, bara för att de ser törstiga ut så är de inte törstiga. Ge dem inte vatten. Och sen så, ja, sen började väl väntan där. Jag frågade liksom så här, men vet ni någonting? Och de bara, nej, vi vet ingenting mer än att Lea är på operation. Sen så, ja, det var ju kväll redan. Eileen föddes ju ganska sent.
Mm.
Så då var det bara att börja vänta. Framåt morgonen, 6-7. Eller om det var till och med var senare.
När jag fick träffa er sen, ja, igen. Ja, det var nog typ 8 på morgonen.
Ja, 8 på morgonen. Jag vet, jag var ju vaken hela natten där liksom. För jag kunde inte gå och lägga mig. Där fanns en säng. Men jag tänkte att jag kan inte sova nu. Så jag satt och stirrade på Eileen i sin lilla sjukhussäng där.
Men hon sov.
Hon sov, ja, som en jävla stock. Hon låg där och snarkade. Men jag satt och stirrade på henne till kom in någon där vid 7-8 på morgonen och sa, du kan följa med här. Och ni kan få träffa Lea nu och så, mamma. Att allting hade gått bra med operationen och sånt där. Jag vill också minnas att den här sköterskan var väl, jag antar det var väl morgonpasset som hade kommit in där. Hon bara, har du sovit gott? Och jag bara, jag har inte sovit överhuvudtaget, men tack som fråga.
Nej, som att man skulle kunna gå och lägga sig.
Ja, men lite så i den situationen. Mina tankar var så här, ska jag bli ensamstående pappa här? Hur ska det här gå liksom? Så det var liksom inte läge att gå och lägga sig, utan där satt jag och stirrade på Eileen hela natten. Fram till då, 7-8 på morgonen, sköterskan kommer in, kommer fråga om vi kan, eller säga att vi kan komma bort till operationen. Där du ligger på någon form av uppvak.
Mm.
Och det var första gången som du fick, eller nej, du hade ju faktiskt fått hålla henne några minuter. Men det var, nej, och sen rullade vi bort till dig. Och ja, du låg på uppvak. Nyopererad. Kunde knappt röra dig. Fortfarande lätt dåsig av all smärtstillande som de hade stoppat i dig.
Mm.
Du hade heller inte sovit någonting på en...
Jag tror jag sov 2 timmar.
Ja, precis. Men inte så mycket i alla fall. Du var ju ganska slut med.
Efter operationen, nej. Precis.
Nej.
Nej, jag hade fått väldigt mycket morfin, men det hjälpte faktiskt inte så mycket ändå.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Jag kommer ihåg när de rullade in mig till här operationssalen. Och så var det en jättestor skärm på sidan och ovanför mig. Så jag såg ju allting, vad de gjorde när de höll på att operera mig. Och det var två specialister som var framme vid mig. Jag hade en narkosläkare på min högersida. Och så var det två som stod bakom någon sån här jättemaskin som hade koll på någonting. Jag vet inte exakt vad det var. Så de var minst fem stycken där inne. Alltså läkare. Men jag kommer ihåg att de två som var huvudansvariga, om man säger så, som opererade mig. För det var så att titthålsoperation. Men det var riktigt jobbigt att lyssna på det de sa. För att hon, efter ett tag när hon påbara, här är en till blödning, här är en till blodkärl. Och sen efter ett tag så säger hon också, vi kan inte få stopp på all blödning. Det går inte. Och där och då trodde jag att jag skulle dö. När jag hör att en läkare som opererar mig säger att du får inte stopp på all blödning. Då tror jag verkligen att det var kört. Och jag hade sån ångest. För att jag låg, allt jag kunde tänka på där och då när jag låg där, det var ju. Ja, det var första och sista gången jag fick träffa mitt barn. Och var helt övertygad om att hon skulle få växa upp utan sin mamma. Och att jag aldrig mer skulle få träffa dig heller. Mm. Och i ena sekunden så var det bara, okej, okay, bara jag slipper den här smärtan, snälla, låt mig dö här och nu. Så kände jag faktiskt. För att jag hade så fruktansvärt ont. Så när jag hade så jäkla ont så bara försökte jag blunda och bara, okej, okay, låt mig dö så slipper jag smärta. Och så kanske jag får träffa Alexis istället. Så någonstans så började jag nästan så övertala mig själv att det är okej. Okay. Det är okej okay om jag dör nu. För att det här gör för ont och jag står inte ut med den smärtan. Och jag får snart träffa Alexis. Och sen kom de och pumpade in med mer morfin. Jag fick säga till, jag tror när jag sa till, typ 4 eller 5 gånger. Och verkligen tvingade narkosläkaren att ge mig mer. Och sen frågade jag minst 3 tillfällen bara, hur lång tid ska ni hålla på? Hur länge till? Och jag kommer ihåg att jag tittade på klockan, för de hade också en ganska stor klocka där inne i salen. Som jag såg från där jag låg. Och så säger han, ja men det tar max 2 timmar. Okej, tänkte jag. Men sen så tog det snarare, tror jag var nästan 5 timmar jag fick ligga där inne.
Mm. Ja, de höll på länge med det.
Sån ångest. Och jag förstod att han sa från början så 1 timme och sen bara, ja men max 2 timmar. Ja, men kanske för att bespara mig lite av ångesten. Mm. Men det hjälpte ju inte. Men jag trodde faktiskt att jag skulle dö.
Men det gjorde du inte.
Nej, det gjorde du inte.
Din starka vilja tillsammans med någon form av medicinskt under löste det.
Mm. Det var en stor sorg också att inte kunna finnas där för Aileen direkt efter.
Hon låg och sov, så det behöver du inte tänka på.
Nej.
Hon reflekterade inte över det överhuvudtaget. Hon sov gott. Hela natten.
Lyckligt ovetandes om allt.
Ja, hon såg som en liten.
Men jag syftade dock inte enbart på tiden direkt efter förstås. Utan det blev ju en väldigt jobbig start.
Mm, det blev ett par dagar där inne. När man bestämt 12.
Ja, just det. Vi blev kvar på sjukhuset så länge och jag mådde så dålig i början. Att jag klarade ju inte av att ta hand om henne. Och det är nog det med som jag känner också som blev en stor sorg för mig. Att jag inte kunde dels amma, vilket jag hade hoppats på. Och någonstans var jag ändå inställd på det i och med att jag fick ju aldrig chansen med Alexis heller. Så det var någonting som jag faktiskt ville göra innan allt det här hände då. Och dag 5 när det började trappa ner då och jag började må lite bättre och kunde röra mig mer, för i början så kände jag inte ens av mina ben. Jag hade ingen känsla, fast jag hade fruktansvärt ont, men det var som att jag var förlama från midjan neråt, så jag kände verkligen ingenting och hade bara ont. Det gjorde så ont att ligga på ryggen och det gjorde ont att ligga ner överhuvudtaget. Men det var ju det att dag 5 så fick vi ju faktiskt åka hem.
Mm.
Men vi hann ju bara vara hemma ett par timmar innan vi fick åka in igen.
Mm. Ja, nej, precis. Vi hann ju ta en liten promenad in i Vasastan där vi bodde på den tiden. I principen. Och sen var det åkte vi in igen för att du hade för ont helt enkelt.
Jag hade ont och hade dessutom fått jättehög feber.
Ja, så var det.
Jag hade fruktansvärt frossa och feber.
Tvärdålig där helt plötsligt. Så det var ju bara att skriva in sig på BB:n.
Och det var ju det, när vi åkte in så gjorde de en himla massa tester.
Mm.
Som tog så här blodprov och
sänka och
ja, allt möjligt. Tempo. Men det var de här största rören jag någonsin har sett.
Ja, de tömde där på ytterligare.
Och de sa ju det att nej, men det är inte så vanligt att man som tur inte använder det så ofta. Utan det är ju man verkligen är riktigt, riktigt dålig.
Mm, vilket det var.
Ja, då visade det sig också dessutom att jag hade fått livmoderinfektion
så på köpet. Så precis. Du fick ju den, du fick ju plus med dig.
Mm. Så då var det bara att, ja, in i, ja men det var samma avdelning där vi låg innan.
Ja.
Blev vi inskrivna igen. Så han som sagt, eller vi han som sagt bara var hemma några timmar och så var det in på sjukhuset igen. Ja, men jag mådde så himla dålig. Jag var så illa däran. Dels på grund av de blödningar jag hade haft som gjorde att det bildades en hematom. Och för er som inte vet vad hematom är, så är det ju som en stor klump av blod som koagulerar. Som ett stort blåmärke fast
på insidan.
På insidan. Som blir som en hård boll. Den här bollen var typ lika stor som en tennisboll.
Mm.
Så ja, det gjorde fruktansvärt ont. Och det tryckte ju neråt, så det var jobbigt att göra sina behov. Och att kunna gå överhuvudtaget.
Ja, nej, det var inte så mycket av den varan från din del. Du låg mest. Medan man fick ge Eileen 2 centiliter mjölkersättning varannan timme dygnet runt.
Ja. Under så där hade perioden. Vi egentligen inget val, för att jag klarade inte av att amma, så hon, vi fick ju börja med ersättning. Mm. Men samtidigt så känner jag, det var ju skönt såklart, för att du kunde ju göra det. Hon behövde inte vara beroende av mig.
Nej.
Och jag hade inte heller klarat det där och då. Jag klarade ju inte av att ta hand om henne.
Nej, så det och det fungerade bra.
Mm.
Gjorde det.
Och så här i efterhand så blev det ändå jättebra lösning, för då kunde vi båda sen.
Vi kunde dela på det.
Dela på det ansvaret och vara lika delaktiga i det, att mata henne.
Mm.
Och jag måste säga att hon faktiskt sov hela natten.
Mm. Och har gjort sen dess.
Ja, så det var så skönt, för det var som sån grej som, i och med att jag mådde så dåligt som jag gjorde, och det tog flera månader, typ 8-9 månader innan jag blev helt återställd. Så var det faktiskt skönt att ha en bebis som sov om nätterna och sov ganska länge också. Henne fick man ju väcka snarare än att tvärtom.
Ja, jag har varit lyckligt lottad där. Även med lillebror Theo som kom senare, han har också sovit. Hela nätet.
De tycker om att sova. Och det är skönt.
Mm. Så det har vi haft.
Ja, vi har varit bortskämda med det. Så vi har aldrig haft det här problemet att lida av sömnbrist och behöva vara uppe om nätterna för att mata dem. Och
Nej,
det har varit ganska skönt.
Mm. Vi var förtjänta av det.
Ja, ja, men verkligen. Efter allt vi hade gått igenom så jag kände jag också lite
så.
Nej,
men sen var vi kvar där som sagt i 7 dagar till, medans du fick livmoderinflammationen och de började behandla den. Din feber försvann. Och sen blev vi utskrivna. Eileen, hon växte ju så det knakade. Ändå var det absolut inget fel på allting. Såg ju jättebra ut med henne och alla värden och ja, alla prover och tester de tar på dem när de är små.
Mm. Och jag fick såklart förlossningsdepression och fick också diagnosen PTSD direkt efter.
Mm.
För att jag fick ju självklart gå till en
psykolog
och jag tror hon var kurator.
Ja, det var hon.
Eller något sånt som jobbade på sjukhuset. Mm. Och samtala, prata om det som hade hänt under Aileens förlossning. Och sen så självklart så blev det ju också att vi pratade mycket om Alexis förlossning.
Mm.
I och med att hon kunde koppla det också att nu har det varit två traumatiska förlossningar efter varandra. Självklart så sätter det sina spår och det påverkade mig i alla fall väldigt mycket.
Mm.
Och jag hade lite svårt med, jag vet inte om det är rätt ord, med anknytning eller sådär. Men snarare mer att jag var ju så stor sorg över att dels att det blev som det blev, att jag inte kom igång med amningen, att det inte blev av. Det var ännu en sorg för mig och att jag inte mådde alltså psykiskt 100%, utan att det var jobbigt och jobbiga tankar och jobbiga känslor när vi kom hem. Hur var det att vara på sjukhuset de två veckorna som vi låg inne?
Men det blev ganska mycket rutin av det. Var ju så här, jag fick ju liksom, vad ska man säga, hålla Aileen vid liv. Jag var ju den som fick stå för,
ja, faktiskt.
Stå för matningen. Så det var ju egentligen det. Det var ju var någon timme, 2 centiliter, liten kopp med gul napp på. Som, ja, antingen så kom de in med det, eller så gick jag faktiskt, mestadels gick jag och blandade själv. Jag hade förberett. Ja. Sådana snyggt.
Just det, men för jag låg ju också uppkopplad till
allt.
Lite allt möjligt.
Mm. Nej, så jag hade min lilla logistik där, att jag alltid såg till så att det fanns någon redo ifall hon skulle vakna och vara. Och då fick man ge henne mat.
Mm.
Och sen var det blöjbyte. Mat där, och sen försöka trycka in lite sömn när man själv kunde och lite mat däremellan, för att Aileen struntade ju fullständigt om det var dag eller natt. Hon skulle ju ha mat var någon timme helt enkelt. Så det var ju bara att man sov, matade, så höll man på så. Och så kom de ju in i tid och otid och gjorde tester på dig och tester på Aileen och allt möjligt. Så man gick och gick omkring i någon form av halvdvala där hela tiden.
Och det kommer jag ihåg att för mig var det så här, ja men typ 4 timmar.
Mm.
Så jag fick aldrig vila mer än 4 timmar i sträck, för det var ju alltid någon.
Alltid någonting. Alltid kom in någon.
Nu ska vi ta de här testerna. Nu ska du ha det här. Nu ska du ha mer morfin. Mm. Nu ska du ha den här. Nu måste du ha lite mer järn.
Men all cred
till jag hade järnbrist då.
De som jobbar där inne. På Nya Karolinska. På, vad heter det? BB?
Ja.
Mm.
Ja. Om det är först var vi där. Sen var vi ju på. Ja.
Vi var där snarare den tiden.
Sen blev vi förflyttat till en annan avdelning.
Men det var sista dagen för att de behövde rummet.
De sista två, ja.
Det var ju bara därför.
De sista två. Ja, men precis.
Så om det är någon av er från BB på Nya Karolinska som lyssnar på det här, så ni är viktiga jävla hjältar. Det ska ni veta.
Ja, och vilken service.
Ja, vilken extrem service. Det var
och super. Så fina.
Mm.
Och till saken hör att de visste ju om också vad vi hade gått igenom innan tidigare med Alexis. Så. Och alla var ju så måna om att vi skulle ändå ha det så bra som möjligt.
Mm.
Och det var inga konstigheter överhuvudtaget att du fick
stanna kvar. Nej. Det var bara en liten faktura som ramlade ner här hemma sen, men det var inte så farligt.
Nej. Och det ska jag säga att det var jäkla tur. Som sagt, hon föddes ju i november 2019. Så det var ju tur att det var innan corona slog ut sen 2020. Precis.
Ja, exakt. Nej, men det var väl som sagt få rutin på det där bara med maten. Byta blöjan. Och sen rullade det på. Alltså dagarna flöt ihop då. Enda skillnaden var att ibland var det ljust utanför fönstret, ibland var det mörkt utanför fönstret.
Mm.
Det var väl typ den enda skillnaden faktiskt. Annars var allting likadant. Och sen blev vi som sagt förflyttad de 2 sista dagarna. Men då började du vara hyfsad.
Då mådde du lite bättre. Ja, hyfsad
pigg ändå. Och då behövde de ju det i rummet till någon annan. Något annat par som skulle bli föräldrar. Så då fick vi hoppa upp en våning till vanligt rum.
Mm.
Och sen efter det så blev vi höll på att säga frisläppta, men det heter det inte. Utskrivna heter det.
Utskrivna, ja.
Och fick komma hem. Och egentligen där fortsatte det bara. Alltså du hade dina problem med att du inte kunde röra dig riktigt och dina smärtstillande.
Mm.
Och jag fortsatte egentligen med...
Och det pågick ju ganska länge.
Med det som jag gjorde på BB.
Mm.
Det vill säga att blanda mjölkersättning som man köpte nere på ICA.
Hålla Eileen vid liv.
Ja, och ge Eileen det. Och byta blöjor.
Mm.
Och sen så desto äldre hon blev, desto större blev större mängd sån här mjölkersättning skulle hon ha, men det blev längre tid mellan gångerna.
Ja.
Och som sagt, hon sov ju bra. Hon var ju, alltså, hon var snäll.
Ja, verkligen. Nej, men jag fick ju gå på samtal ett par gånger och ja, det släppte väl efter några månader, men det tog ett tag. Mm. Alltså typ 8-9 månader minst innan jag kände att jag var någorlunda mig själv igen.
Mm.
Och innan jag kunde faktiskt röra på mig fullt ut utan att ha ont någonstans. Men det var också så att jag fick ju uppsöka vård flera gånger efter det, när vi kom hem.
Mm.
För att jag förstod inte varför det tog så lång tid. För jag fick ju höra, men du kanske kommer vara så här i 6 månader, att du kommer ha så här ont innan den här hematomen försvinner helt. Och det är ju någonting som kroppen gör av sig med själv. Men det tar tid. Alltså precis. Den processen.
Kroppen samlar upp den där hematomen själv och gör sig av med den, så att säga.
Ja. Men det tog ju inte 6 månader. Det tog snarare 1,5 år.
Hur lång tid är det?
Innan den försvann helt. Så det var lagom jobbigt.
Mm.
Ja. Att gå runt med det så länge.
Ja, för du som gillar att springa och sånt. Du kunde inte göra något sånt överhuvudtaget. Mm.
Nej. Hur var det sen för dig? Alltså, när vi kom hem. Den perioden.
Ja, men då började ju, då kom ju glädjen över att vara pappa. För då var det ju liksom så här. Nu är vi hemma. Allting ser bra ut. Alla tester så bra. Alla prover så bra ut. Hon är fullt frisk. Nu är jag egentligen pappa. Det var typ där.
Mm.
Man kände att man blev pappa. På innan dess visste man inte. Och sen allt detta med dig. Visste man inte hur det skulle gå med någonting.
Nej, det är sant. Och jag kände ju också så. Mm.
Någonstans där. När man varit hemma en vecka så bara. Nu kan man landa i det här. Vi är föräldrar.
Ja, jag tänkte snarare säga efter par månader för mig kom det då. Att jag kände så. Men mer att jag kunde andas ut.
Mm.
Men inte riktigt helt, utan det oron fanns ju väldigt länge där att hon skulle dö i sömnen. Att någonting skulle hända.
Mm. Men du har ju också utvecklat några jävelska katastroftankar sen Alexis. Så, ja,
men det är fullt förståeligt.
Ja, det var inte det jag sa. Jag sa bara att du hade utvecklat det.
Ja.
Så allting är ju livsfarligt i din värld.
Med all rätt.
Ja,
nej, det går inte ju väl att diskutera. Allting är livsfarligt, men...
Du tänker ju allting att allting ska gå åt helvete.
Det fanns en stor oro, rädsla att hon skulle dö i sömnen för att spädbarn gör det ibland, tyvärr.
Ja, jo, men...
Så men, jag kunde men, andas men, ut men när hon...
Men
vuxna blir också
träffade av blixten ibland. Men man går inte och är rädd för blixten av den anledningen. Men jag
det finns säkert de som är det. Men jag tror nog att det släppte mer när hon fyllde 1,5. Något sånt där. 2. Någonstans där. Kunde jag faktiskt andas ut.
Mm.
Och det var dåligt. Jag kände, så. Nu har vi klarat det.
Mm. Ja, det gick ju snabbare för mig.
Och samma sak var det med Tio faktiskt. Ja, du vet ju själv hur jag var väldigt länge. Att jag behövde gå in och peta på Eileen. Och
de stackarna har blivit störda i sömnen många gånger.
Ja, men jag behövde försäkra mig att hon levde. Det hände många gånger, det gjorde det. Att jag
Lea beställde någon sån här, ett litet larm som man skulle sätta på blöjkanten. Som då skulle börja tjuta.
Och vi hade 2 olika, men den var den första. Men den var inte så bra.
Nej, det var lite det jag skulle komma till. Man fäste den på blöjkanten och då skulle den börja tjuta om den helt plötsligt kände av en förändring i andningsmönstret eller vad det nu var inställt. Problemet var ju det att som många av er säkert vet är att bebisar de rör på sig när de sover. Så det var ju ett par gånger som Eileen bara helt sonika petade av den här lilla larmet. Varpå den började låta som Hesa Fredrik inne i sovrummet och man kommer instartande och Eileen sitter och, eller ligger och gråter. Och,
den lät väldigt mycket.
Ja, undrar vad fan det är som låter och den bara ligger och tjuter på fullt. Så den förbjöd jag ju ganska snabbt.
Den skrämde ju slag på oss ett par gånger.
Ja, den var ju helt... Den gav ju mig nästan PTSD på den. Man måste risa in där. Och allting var lugnt. Det var bara det att den hade ramlat av. Minns inte vad den hette. Hade jag kommit på det så hade jag ju...
Jag vet vad den heter, men...
Bättre att inte samma. Köpa en sån.
Ja, det finns bättre och lite nyare versioner också.
Som den här podden tyvärr inte är sponsrad av, ska tilläggas.
Nej, men nu har vi inte behov av det heller.
Lärnar.
Ja. Nej, men det var... Det blev tyvärr en väldigt traumatisk upplevelse.
Men det löste sig till slut. Slutet gott, allting gott.
Det gjorde ju det. Men som sagt, det lämnade ju kvar sina spår. Jag hade väldigt svårt att gå in i ett sjukhus väldigt länge. Och i och med allt det som hände så var det ju självklart sen när vi blev gravida då, för tredje gången. Så var det ju självklart att jag... absolut inte under några omständigheter ville föda vaginalt igen. Så då krävde jag att vi skulle få planerat kejsarsnitt. Och det var ju tur det, annars hade jag inte klarat av det. Mm. Ja, men tredje gången gilt som man brukar säga. Och det blev ju verkligen så för oss. Och vilken skillnad det var. Och nu är det ju såklart att det är så olika för alla. Men för mig blev det verkligen så här, varför har jag inte gjort det här innan? Varför är det ingen som har sagt att det skulle vara så här mycket lättare att genomgå planerad kejsarsnitt? Men återigen, det är ju självklart inte så för alla. Men för mig så blev det det som uppenbarligen gick bäst. Vi fick... vår revansch i alla fall senare då.
Det fick vi.
I samband med när Theo föddes i juli 2021.
Mm. Inga konstigheter, inga komplikationer.
Nej, och det var riktigt skönt och nästan så konstigt att...
allting bara fungerade.
Ja, att oj, det är så här det ska gå till.
Jag har inte riktigt med att ha vant sig vid att det inte ska fungera.
Ja, bara få vara med sin bebis direkt efter och sen... få lämna sjukhuset efter 2 dagar. Det var helt otroligt.
För att äta de där ostmackan med den lilla flaggan på.
Ja, men precis. Det hade vi inte fått göra.
Nej.
Verkar med fint. Alexis eller Eileen.
Nej, det var första gången vi faktiskt fick den servera där inne på rummet. De kommer in med någon grovmacka med ost och skinka och någon paprika och där är någon liten svensk flagga. Och...
mm.
Tyvärr dåligt med alkohol på sjukhus, men man ta när man kom hem. Det
får man ju köpa själv, men annars så ja, det var ju väldigt trevligt att äntligen få känna på det, hur det ska gå till egentligen. Som sagt, även om det gick bra nu ändå så är det ju självklart viktigt att prata om det också.
För vi lär ju inte vara de enda där ute som har haft en förlossning som till slut har gått bra, men initialt har gått åt helvete.
Ja, där det istället är mamman som är nära på att stryka med.
Mm, precis.
Mm.
Det känns som att det är nu ett par stycken. Det har skett.
Ja, det hände ju också.
Och då är det okej att prata om det också.
Mm. Och om du som lyssnar på det här har någon liknande upplevelse av en traumatisk förlossning eller att du har själv drabbats av förlossningsdepression, PTSD eller annat liknande och vill dela med dig av det, så hör gärna av dig och kommentera också i det här avsnittet. Dela gärna med dig och glöm inte att följa mig på Instagram och Facebook. Och vill du komma i kontakt med mig för att vara med i podden så kan du mejla till sorgsnackpodcast@gmail.com. Ja, några avslutande ord.
Kul jag fick vara med igen. Jag är väldigt stolt och imponerad av allt jobb som du lägger ner på den här podcasten och alla intressanta gäster som du lyckas få tag i. Och jag tycker att du gör ett väldigt, väldigt bra jobb med att sprida ordet om att det är okej att prata om de svåra sakerna, att man ska prata om de svåra sakerna. Fortsätt med det.
Tack, älskling. Tack för att du lyssnade och glöm inte att ta hand om dig och varandra. Hej då.
Hej då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.